Sådär, vi kör ännu ett avsnitt här då med podden Lev ditt drömliv. Grymt kul och idag har vi gäst också faktiskt. Och jag ska också säga så här i podden att John Andreas var fantastiska, min fantastiska podcastkollega, lite på annat idag. Vilket är spännande då, jag vet ju att Andreas har ju kört en del poddavsnitt på egen hand. Men denna gången är det tvärtom, denna gången kör jag, Erik, Two Strong Arms, faktiskt podden på egen hand. Så lite tvärtom, en tvärtommare gör vi då. Så det ska bli riktigt spännande. Och sen givetvis så har vi ett grymt samarbete med Entreprenörsgatan mitt i centrala Göteborg. Där vi faktiskt spelar in väldigt många avsnitt. Så riktigt kul att ha dem som supporter här också såklart. Och jag tänker vi ska... Ja, givetvis kan man gå in på patreon.com/livdittdrömliv. Så kan man kolla där och gå med i vårt community. Vi har flera sådana här perks och erbjudanden och ja, det är bara att gå in där och mata på, kriga på, välja någonting och så kan man vara med där. Alltså det minsta paketet kostar så här 19 spänn och man får ju grymt bra fördelar där också. Men det är bara att gå in där, patreon.com/livdittdrömliv. Men det var min lilla intro, så var den avklarad. Check på den, check på den. Och så ska jag istället gå till vår gäst här, Erik Ahlström. Som jag kommer ihåg, jag måste ha träffat 2016-ish någon gång första gången på via den här, tror jag, om jag kanske minns rätt, via den här äventyrsutbildningen, Adventure Academy i Stockholm, där vi var ute och vid något tillfälle, kanske inte direkt i kombination med den, men i samband med utbildningen i alla fall, var ute och städade och lite sådär spännande grejer. Men jag tänker jag ska inte prata så mycket om det, utan vi gör som vi brukar göra. Utan jag ska lämna över ordet till Erik och så får Erik presentera sig själv. Så tar vi därifrån. Det kommer bli grymt kul. Så varmt välkommen, Erik Ahlström.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Tusen tack. Vi gör det väldigt enkelt för oss, eller hur? Eftersom vi heter samma namn. Vet du om att Erik är Sveriges vanligaste namn faktiskt? Men det har i kombination med att om det är ett dubbelnamn så var Erik. Och vet du varför jag heter Erik? Nu kommer jag på det.
Nej, varför heter du Erik?
Nej, men jag heter det för att mina föräldrar tyckte att det skulle vara så passande namn. För att det skulle fungera lika bra i USA som i Sverige. Så ibland refererar jag till den här filmen Sliding Doors. Har du sett den? Och
Nej.
nej,
Jag
Sliding
vet
Doors.
inte.
För de som inte har sett Sliding Doors så är det en film som egentligen är en parallellstory om en tjej som lever två parallella liv. Och det ena livet går ut på att hon går till tunnelbanan och hon missar precis och hoppa in på tåget. Så hon går tillbaka till sin lägenhet och där upptäcker hon att sin pojkvän är otrogen med en annan kvinna. Så hon gör slut på det här förhållandet. Den andra sekvensen, då att hon stormar, slänger sig in i tunnelbanan och hinner med det här tåget in till jobbet och lever ett annat liv med den här mannen och lever ett totalt sett, så hela den här filmen går ut på att man ser de här två karaktärerna i deras två olika liv. Ja. Och det är det jag tänker på. Alla vi som lyssnar har säkert olika sliding doors. Ja, det har hänt saker i livet. Varför gjorde man det här valet? Vad skulle det ha blivit om jag hade gjort ett annat val? Och i mitt fall så är det då att jag är född i USA. Och mina föräldrar är svenska. Det var därför jag döpte till Erik. För de visste inte om jag skulle vara kvar i USA. Eller om de skulle vara kvar i USA. Eller om de skulle flytta hem till Sverige. Så att de bodde där totalt sett i 4 år. Och det sista året var jag där. Så jag är amerikansk och svensk medborgare. Så att om de hade bestämt sig för att de skulle vara kvar i Sverige. Så ja, då hade det nog sett lite annorlunda ut det här livet. Och du och jag hade rätt troligt. Och att då kanske inte pratat vid heller.
Så det är
en liten konstig introduktion där, men det var det jag kom på lite spontant. Och det är väl det som är lite om mitt liv, att det har varit ganska mycket spontant, men jag skulle så gärna vilja sett hur livet skulle ha sett ut om man hade levt på ett annorlunda sätt. Och ett annat land kanske.
Ja, har du amerikanskt pass då?
Ja, precis. Jag har ett amerikanskt utländskt pass. Jag har jobbat i USA och sådär. Så jag har väl ingen stor folkpension och föra tillbaka på från USA, men jag betalade skatt. Ja. Jag jobbade faktiskt en vinter i snowboard i Utah och åker skidor och var en servitör och bootfitter i snowboard i Alta och i Park City. Så jag har upplevt Utah Virgin Powder Snow en vinter, och det var på den tiden det snöade mycket. Så ser det inte riktigt ut. Jag kanske gör det i Utah nu, men det gör inte det på många andra. Så det kanske vi också kommer komma in på den globala uppvärmningen och vad som händer på vår jord.
Men var det där ditt, tänker jag, ditt, för jag vet ju att du springer och tränar en hel del liksom. Var det där ditt natur, eller kan man säga så, ditt naturintresse? Slog det rot i USA då? Det var ju tidigt.
Nej, inte alls. Jag kan faktiskt, jag brukar få berätta hur livet har just gestaltat sig, och då går det ut på att jag har skrivit någonting, och då är det med en bruten fotled kan man gå långt, och ja. Den bruta fotleden, det var faktiskt då som jag förändrade mitt liv och mina värderingar och halkade in på en helt ny bana i livet. Och det var ju jag som många andra, inte så många, men jag tillbringade x antal vintrar nere i Schweiz i Varibé och åkte väldigt mycket skidor. Och inledningen jag gjorde det var ju i 80-talet. Då förstod jag knappt att man kunde åka mycket skidor och livnära sig på att åka hem till Sverige och måla tak på somrarna. Och sen åka tillbaka och åka väldigt mycket skidor. Och på den tiden fanns ju knappt randonnégrejer, utan då var det lite telemark som man gjorde, lite toppturer och sånt där med. Och man botade och man hade skidorna på axeln och det fanns. Det var väldigt få som använde stighjul där då. Men i alla fall, det var på den tiden som jag också bestämde mig för att göra en tävling som heter Patrull de Glacé. Och Patrull de Glacé är en skidalpin tävling som går mellan Zermatt och Verbier, upp och ner i bergen där. En av dem. Det går vartannat år. Den är en klassisk, fantastisk, utmanande tremans patrulltävling. Vi var 4 stycken som skulle göra den här tävlingen. Jag var, tyckte jag, ganska stark, men det var min kompis Uffe som skulle bestämma vilken av oss tre skulle vara med i det här patrulllaget. Så jag åkte till en liten ort som heter Arolla som ligger mellan Zermatt. Och där skulle jag då gå halva turen över de här bergen och över de här glaciärerna. Jag började ganska tidigt, för som du vet, Erik, så måste man ju vara i bergen och uppe i glaciärområden tidigt på morgonen.
Amen.
Solen värmer på och snöbrygger och sånt där blir klena. Så jag var där ganska tidigt, men jag tyckte själv att jag inte var där så väldigt tidigt. Så jag tyckte att jag hade lite brådis. Jag hade skidorna på axeln och en tung ryggsäck och började gå på den här lilla asfaltgången som skulle leda mig ut från byn upp i bergen. Det hade varit dagsmeja där på natten, så att jag hade bildat isfläckare. Och de där isfläckarna visade sig att när jag tog mina stora raska steg så halkade jag. Och jag hade ett par telemarkskängor då, för jag skulle gjort såna här gamla assolopjäxor. Och halkade och bröt fotleden. och jag förstod ingenting. Jag stod där och foten var alldeles obrukbar. Och så lyckades jag stapla tillbaka till bilen. Jag hade en gammal Polka bubbla. Så jag stapplade tillbaka och använde skidorna som stulper. Slängde in skidorna jag lyckades få in dem i. Det var 2-10 långa skidor säkert. Ja. Lade in dem i bilen. Och tur att man är lång, för jag lyckades ju faktiskt köra bilen. Använde vänsterhanden och gasade. För det fungerade i en liten, okay, liten bubbla. Ja. Jag rullade ner till ett hotell. Och på den tiden fanns inga mobiltelefoner eller ingenting. Så jag rullade ner till ett hotell och stod och bankade på dörren där. Och Silver Play, accident. Så de öppnade dörren. Och ja. Sen ringde jag mina vänner i Verbier. Och nu efteråt så pratade jag om varför ringde jag kompisarna och få pyret i Verbier. Varför ringde jag inte bara till en ambulans och bara att de skulle ta mig ner. Men hur som helst, de kom och hämtade mig. Och så körde jag ner till Sion. Och i Siondalen låg jag då i 2 veckor med en bruten fotled. Och fick en operation. Och då kom en kompis från Kiruna. Hon kom upp med en turistbroschyr som stod turistspotlinjen på. Och undrar, vad tror du om det här, Erik? Är det någonting som du skulle gilla? En aktivitetsutbildning på Malmfältens folkhögskola uppe i Kiruna.
Spännande.
Ja, faktiskt. Det här lät jättespännande. Och jag hade inte varit så väldigt mycket uppe i Norrbotten. Jag hade varit i... Vi hade åkt skidor någon gång i Riksgränsen. Jag hade varit någon i år och lite och så. Men i alla fall, så jag sökte den här utbildningen. Och flög hem med ambulansflyget då i början av maj. Och sen så började den här utbildningen i september uppe i Kiruna. Och det första jag gjorde det var att det här berget, Kebnekaise, det låter ju... Det vill man ju såklart bestiga. Det är Sveriges högsta berg. Så jag och min dåvarande tjej, vi åkte ut i Kebnekaise. Vi gick ju inte östra leden, vi gick ju västra leden, för jag kände att jag hade talat för att det där skulle vara lite knepigt och svårt, så det är bättre att ta västra leden. Så vi släpade på diverse olika utrustning och tog oss upp på berget, och då stod jag och blev helt exalterad och så förvånad över det här området som var lite Alpen en miniatyr.
Ja.
Jag trodde inte det fanns den här känslan, den här öppenheten och de här vyerna. Och på något sätt så kanske började gro en sån här revanschlust. Att jag lyckades aldrig göra den här tävlingen i Schweiz. Men det är kanske dags att skapa något liknande. Så då och då jag hittade på den här idén att köra en skidalpin tävling. Och det var väl egentligen den första äventyrstävlingen som fanns i Sverige. Och som jag döpte till Kebnekaise Classic. Och så fick jag då hjälp av mina klasskamrater som funktionärer. Så där jag gick den utbildningen 91-92. Och under tiden när min praktik var förstås på Kebnekaise. Och när vi slutade skolan 2:00, då var det många som gick och fika på brända tomten i Kiruna. Men jag satt och jobbade och slet ekonomen för att få in partners och hitta koncept för det här. Och det var ju på den tiden det varken fanns fax, eller det fanns ju ingen hemsida. Det var ju ett helt annorlunda sätt att kommunicera och marknadsföra en tävling.
Ja, just det.
Så jag kommer ihåg, du vet, kanske Classic.
Du får berätta mer om det. Jag har ju varit på Keb 1, 2, 3 gånger kanske. Jag kommer ihåg först, alltså det är ett fantastiskt, så jag tror det är en av de här kanske pärlorna vi har i landet egentligen, liksom. Så många missar, alltså jag bor ju nere, eller podden är ju baserad i Göteborg, liksom södra Sverige så här. Det är kanske inte så många som är uppe där egentligen. Men kom första gången jag var uppe så körde jag Keb Arctic Run. Så man åkte upp till Keb och så gick man liksom till fjällstugan där. Och så skulle man springa runt Keb så här. Och jag kommer ihåg, alltså ofta är man ju kanske bra på framsidan. Men man skulle springa upp och det var lite så här scrambling och grejer. Och på baksidan, det var helt magiskt. Det var ju så här, det var ju ren natur, va. Och lite som du säger där, kanske jag har inte varit så mycket i Alperna. Men jag har varit mycket i Spanien och Bergen och så runt omkring där. Så jag var inte heller riktigt egentligen van vid att det fanns sådana miljöer i Sverige. Man tänker inte riktigt på det. Och kom ihåg, andra gången, då var jag uppe på toppen. Så det var med en kollega på jobbet, eller 2 kollegor på jobbet, det jobbet jag hade då. Och tog mig upp dit. De tog sig hela vägen, men jag tog mig hela vägen upp. Och det var ju helt fantastiskt. Jag kommer ihåg att det var Eller inte, så här var det. Vi var på toppen. Och så var det var snöfall och dimma, så man såg ingenting. Jag tror man ser väl så här 10% av landets yta från toppen av Keb. Men jag såg ingenting. Och så såg man liksom stupen bara rätt ner från toppen där uppe. Så det var ju ett fantastiskt tillfälle liksom. Det är väldigt vackert där uppe. Oavsett vad man, ja, ser man någonting, så det är väl ännu bättre då förstås. Men det är en upplevelse. Det är en upplevelse. Helt klart värt att ta sig dit, va?
Ja, den stora skillnaden är ju, om man jämför med Alperna, det är att det här är ju vilt. Här kan man ju göra vissa vandringar där man inte ser någon människa. Självklart gå upp på toppen, det har ju blivit en
ja, där är det ju massfolk.
Bok av aktivitet.
Ja, så är det ju.
Det är Keb och det är Kilimanjaro liksom. Nu har jag förstått att det är Svalbard som alla ska till. Så.
Ja.
Eller Färöarna också, eftersom Bond-filmen spelades in.
Ja.
Så det är så här måste. Men vi kommer ju komma in på det här också, det med Kajsa. Att vi kommer ju komma in på den globala uppvärmningen och det som jag nu vurmar mycket för. Och så nu är inte Kebnekaise sydtopp längre den högsta toppen, eftersom Kebnekaise är ju en glaciär. Förut var det en 40 meter hög glaciär. Den smälter ju på grund av den globala uppvärmningen, och numera är ju nordtoppen den högsta.
Ah.
Och nordtoppen, det är ingen lek. Då gör man ju den här kamvandringen mellan syd- och nordtoppen, och den är ganska avancerad. Och i vissa fall måste man gå i replag för att om man har bägge sidor är stuprak ner till glaciärområden, så att där vill man inte ramla. Så jag vet faktiskt inte riktigt hur Kebnekaise resonerar, hur man kommer styra, men man går ju oftast upp, guidar upp, går östra leden, och så går man väl från sydtoppen till nordtoppen, och så kan man gå upp halspattet då. Som vi gjorde under Kebnekaise Classic, då gick vi upp halspattet då.
Berätta lite om Keb Classic där. Alltså jag känner inte till så mycket om det. Jag har ju hört talas om det. Så jag har hört talas om att Erik Ahlström är någon figur som huserar i bakgrunden och styrt lite där. Men vad är det för något?
Ja, Kebnekaise Classic. Det här är, om man ska prata om hur man skapar en produkt och hur man gör en produkt attraktiv. I mitt fall så var det ju så att När jag fick någon slags engagemang att jag ville köra den här tävlingen, så måste jag göra den attraktiv för andra och anmäla sig förstås. Och först var det att lära mig området och också förstå lite hur bergen fungerar, hur vädret fungerar, glaciärer och sånt där. Få ett bra kontaktnät. Jag började ju träffa Peter Mågård som var sportchef och fick bra support av honom, och fick även bra support av Kebnekaise fjällstation i området. Så började jag titta på Kebnekaise. Ligger ju, först är det 2 mil att ta sig från Kebnekaise fjällstation från Nikkaluokta. Och från Nikkaluokta upp till Kebnekaise så är det 6 mil på en liten smal väg. Och Kebnekaise ligger ju 30 mil norr om polcirkeln. Så det ligger ju inte så där väldigt, det är inte så enkelt att ta sig dit som man jämför med hur tävlingar är i Alperna, de här skidalpina tävlingarna. Det är bara att köra till Zermatt eller köra till Verbier, och sen går man upp i bergen mer eller mindre. Jättemycket folk överallt, och det finns hytter och stugor, och det finns säkerhetspådrag, och det är väldigt organiserat och väldigt många som kör med. På den tiden fanns det inte så väldigt mycket tävlingar som det gör nu. Nu har ju skidalpinism och gå med hudar blivit en enorm stor produkt både i Sverige och utomlands. Så att då började jag kika på, jag kan inte göra en endagarstävling, tror jag, tyckte jag. Jag måste göra en 2-dagars. Och vad är typiskt svenskt? Jo, vad är typiskt äventyr? Jo, det är gräva ner sig en snöbivack. Och ta med sig all utrustning under de här 2 dagarna. I form av spritkök, så att man kunde värma. Så man kunde smälta sin snö och laga sin mat. Och även ha med sig kläder för de här 2 dagarna. Man skulle ha med sig isyxa och stegjärn, och man skulle då gå på de högsta topparna i Sverige och ta sig faktiskt över de riktigt mäktiga glaciärerna eller gå i replag. Så att det var mycket reka, det var mycket liksom räkna på hur långt skulle man ta sig och vad verkar rimligt. Och då blev det just en 2-dagars tävling i det här, också lite av jojo-leden, också en klassisk led. Och sen så de här klassiska topparna, nord- och sydtoppen. Och de första åren pratade vi om att vi skulle ha Tolpagården med också, som den här grytan där man kunde fira sig ner. Så vi hade inledningsvis då, när tävlingen drog igång då, 92, då hade vi ju då hade vi en enorm salig blandning av folk som kom. Ola Skinnamo var med bland annat. Han var en liten 20-19-åring. Magdalena Forsberg var med och sen hade vi några år senare så var Tony Moge med och vi hade Vasaloppsvinnare och vi hade de här skidlärarna från Riksgränsen, Stefan Palm och Anders Svensson och Anders Bergvall som då var skidlärare i Riksgränsen och så hade vi de här killarna, skibanten från Chamonix, Micke Lämmel och Mats Gott och Björn Andersson. Som sen började tävla inom adventure racing i hela världen och så är ni grundare till hela Ö-till-Ö-konceptet. Så de fortsatte ju och är stora legender och ikoner och förebilder på samma sätt som killarna från Riksgränsen som blev Sveriges första bergsguider. Så det var en sån otroligt skön blandning. Cool. Ja, så hade vi ju en riktigt sköna tjejer också med Eva Rinnäs från Skien Limit till Lotta Jorne Felice som varit med en massa år som startade Houdini. Så det var en jävla skön blandning och vi fick verkligen till de här banketterna. Vi flög in band från Riksgränsen och det var stå och dansa på borden och det var ett enormt festande. Och i slutet på säsongen både bland personalen och funktionärer och vi i tävlingsledningen. Så att men om man ska liksom blicka tillbaka och undra, om man ska börja sin karriär som en race director, då kanske man inte ska börja med i Sveriges högst alpina område och där är dåligt väder och laviner. Och
det var tuffare menar du?
Ja, det var helt galet att jag låg i Elsas rum som det hette, ett litet rum på toppen på fjällstation där och tittade ut genom fönstret och försökte bedöma hur mycket det blåste. Och jag körde tävlingen i 6 år. Jag kan säga av de här 6 åren så gick det faktiskt bara att köra ursprungsbanan 2 år. Det var så dåligt väder. Det var så whiteout. Så vi fick dra om banan och lägga den i lägre terräng. Och det var ju snöstormar och det var ju laviner. Det var extremt svår arrangerat och med kommunikationen också.
Men det var väl en del av konceptet liksom kanske. Eller att det skulle vara så här otillgängligt och svårt och tufft på något sätt. I alla fall för deltagarna tänker jag. Det var det som lockade mycket.
Ja, just att det fanns ju inga riktiga äventyrstävlingar på den tiden. Men det var också sen så ställdes det lite högre krav att det skulle vara spårat. Men det var ju helt omöjligt att spåra. Det kom ju andra året fransmän som var en världsmästare i skidalpinism och det fanns ju inte en chans att man skulle kunna spåra ett dåligt väder när de gasade på. Så ett år kom jag ihåg, då lyckades vi inte spåra och det snöade så enormt mycket och då gick de här ledarlagen som vi turades om i början så de tyckte att det egentligen inte blev någon rättvis fördelning av vem som skulle vinna. Så att de beslöt sig för att bara helt sonika bara gå i mål utan att gå på tävlan. Så de som vann var de som egentligen låg sist. Så det var en ganska trubbig prisutdelning kan jag väl säga.
Men det var, jag tänka mig.
Ja, jag har ju en stor kärlek till Gebrekaise och min son heter faktiskt Marcus Carl Kebb. Det är en kärleksförklaring till området och till honom.
Men den tävlingen är inte kvar längre eller? Är den omgjord? Eller
ja, den är omgjord. Den är omgjord. Jag körde 6 år. Sen så lades den faktiskt i malpåse under nästan 10 år. Och sen så bestämdes STF och Kebnekaise att köra den igen. De har då ändrat konceptet. Så de kör en 2-dagars tävling. De har inte anammat det här att man ska bo ute i snön. Och att man bor i snöbevack. Så man bor inne på fjällstation istället. Och gör fantastiska turer därifrån. Och då lägger de ju oftast in Kebnekaise och Tolpagormi och Tarfal och sånt där. Så att det är en jättegod tävling. Och vi har haft Kilian Joné har varit med, Emily Forsberg. Och Ida Nilsson är där och piskar nästan alla. Jag tror hon kom 2 totalt sett i fjol. Så det Charlotte Kalla har kört och sånt där också. Så det har varit en härlig, det är en fantastisk tävling fortfarande. Jag tycker förstås att det är lite tråkigt att man inte har snöbevacken. För jag tyckte det var hela äventyrsmomentet och planeringen och och konceptualiseringen, det ställde ju enormt stora krav. För i vissa fall, så när man kom upp till den här drivan, den var ju stenhård i vissa fall. Så det tog nästan uppemot 5 timmar att bara gräva en bivack. Och hur ska bivacken se ut? Så att, det tycker jag är tråkigt. Men det har ju också hela konceptet i fjällen. Säkerhetstänket har ju förändrats utifrån att på den tiden när jag körde, då var ju ingen som körde omkring i hjälm och sånt där. Det, vi körde med pannband. det har ju varit lite olyckor i Kebnekaise och allting har ju skruvats till i form av säkerhet. Så det, jag tror att det är en av anledningarna till att de känner sig inte riktigt trygga i en säkerhet. Och det skulle vara så pass, det är svårt med kommunikationen där uppe i det här området. För det vimlar inte av stora driver där man kan gräva en stor bivack. Men jag hoppas att en dag, nu har de ju haft 25-årsjubileum, men jag hoppas att de lägger in en sån klass. Och jag har ju sagt till de här killarna som var tjejerna som var med så länge sedan, kom igen, nu kör vi en old guys and old girls rules här och kommer upp på heavy metal gear här och kör våra på den här tiden fanns det
retro, kör retro.
Ja, det var ju så, då var det Telemark som vi hade och vissa killar gick till och med upp på. Det var den här gruvarbetare från Kiruna som knappt kunde åka skidor, men de var så
de körde
de tränade så pass hårt. Ja, det var
kriga.
De vann ett år. Det var tider. Krig och tider.
Det låter jättespännande. Många namn också som man känner igen. Kilian Jornet och flera. Men jag tänkte, Erik, du nämnde, och det kommer vi kanske in på. Du nämnde när du bröt fotleden så fick du andra värderingar. Så åkte du upp till Kiruna och byggde Keb Classic och alla de här grejerna. Jag tänker de här värderingarna. Det kanske hur skiftade de då? Hur var du innan liksom? Hur var du efter?
Det var ju med naturen som jag, men också faktiskt det här går på en folkhögskola. Min brorsas dotter, hon har precis gått ut gymnasiet nu och jag rekommenderar att hon ska gå en folkhögskola. Och jag tycker inte det spelar så jättestor roll vilken folkhögskola. Hon är intresserad av djurhållning och sådär. Så jag tycker, försök att gå. För när man är i den åldern, man är ganska tveksam vad man ska hitta på. Jag var ju betydligt äldre förvisso. Jag var ju strax under 30. När jag var ung, då gjorde jag alla lumpen. Och då var det ett sätt att en språngbräda. Och också hitta någonting. Vad just lära sig naturen, vara ute i naturen och få en förhållande till det. Och i mitt fall var det då en kombination av kärleken till naturen och att jag får en lugn, men också anledningen till att jag har hållit på nästan i 30 år och arrangerat de här olika äventyr och tävlingar. Det är att jag vill få ut folk i det här området som jag själv älskar. Så när man arrangerar en tävling som heter Vändes Odyssé, en multisporttävling som gick från Narvik hela vägen ner till Luleå. Sen så körde jag för några år sedan en tävling som heter Sweden Skyrace 24 uppe i Björklidenfjällen med i midnattssol. För att komma upp i midnattssol, det är obeskrivligt. Man måste vara på plats för att få den känslan. Så det var det som det blev någon slags dragning till natur, men också just nu när jag tycker att vi exploaterar så enormt mycket. Det finns inte så många ställen på jorden som är öde där vi inte har satt ner våra avtryck. Så det gäller att hitta sina egna små oaser och utmaningar.
Vad är det som är snabb fråga då? Vad är det som skiljer folkhögskolan mot en vanlig lärosäte in i stan någonstans? Typ ett universitet eller någonting?
Ja, det ställs inte riktigt lika höga krav. Du får inga betyg, utan det är mer ta tillvara på människans förutsättningar och kanske även jobba i lag lite mer. Det är inte så
akademiskt.
Nej, precis. Och i vårt fall var det ju då en utbildning där man skulle lära sig att klättra, man skulle köra hundband, vi skulle paddla fors, vi skulle gå på toppturer och vi skulle vandra. Så vi var ju väldigt, väldigt mycket ute i de här områdena i Riksgränsen, Björkliden och Kebnekaise. Och i mitt fall var det så, om man tittar på det här med sliding doors och vilka möjligheter man kan få om man sticker ut hakan och visar framfötterna. Det var ju så att vi jobbar ju mycket i Björkliden, så jag lärde känna, eller vi hela klassen lärde ju känna de här personerna, hotellcheferna, marknadscheferna. Och jag blev faktiskt uppringd ett år efter min utbildning av en han som var marknadschef uppe i Björkliden sa: Erik, vi har pratat lite om dig här på anläggningen, och vi har ju förstått att du startade Kebnekaise Classic, och det var ju från ax till limpa. Du verkligen skapade med ett embryo och slutförde ett stort projekt. Och då hade jag tills börjat att jag tyckte det här var så spännande. Så jag hade tänkt göra en kopia på en tävling som heter Kim, som stod för Cairnmore International Mountain Marathon, som gick i Skottland. En bergsmaraton. Så jag hade en tanke på att köra Kebnekaise på vintrarna, och så skulle jag köra en bergsmaraton på somrarna. I samma veva så blev jag uppringd av Pekka Salomon som fungerar i som frågade: ja, men skulle du vara intresserad att söka jobbet som marknadschef i Björklina? Men jag kan inget om marknadsföring. Nej, men du kan, du är duktig på att genomföra event. Så jag tackar ja till den där tjänsten i Björklina. Och då gjorde jag tillsammans med Björklina den här, då heter den 5 Fjällräven Extrem Marathon, som nu heter BAM, som jag också är inne på. Som har funnits i Björkliden, Riksgränsen området där man springer i 2-mannalag och har med sig sin packning och sovsäck, liggunderlag och tält och mat under 2 dagar. Så den har funnits nu i 30 år, så det är jävligt häftigt att den fortlever och är de här jättefina fjällområdena som finns norr om polcirkeln upp, just upp i Björkliden. Så att, om vi pratar om det här med sliding doors och vad man ska på, så i det här fallet så blev det ju en folkhögskola både i Kebnekaise och uppe i Björkliden då, som formade mig och skapade det som jag värdesätter så mycket. Och det visar folk liksom jag själv vad jag trivs. Och lägga banor är utan tvekan det roligaste.
Är det så? Var det... Ja.
Nej, men jag ville visa det som jag själv tycker är det finaste området. Att springer man där och då ser man ju glaciärer på den sidan, och så kommer man in i den här lilla skogen och då kommer man upp i en glänta, och när man kommer över gläntan så öppnar sig fjället, och då ser man det här turkosblåa havet eller Stora sjön nere vid Kärkevagget. Ja.
Nej, jag håller med. Vet du, det är som
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
So... För när jag bygger mitt eget koncept Too Strong Arms, så här, det handlar ju mycket om att, och det kanske jag inte säger så ofta egentligen, utan ofta när jag pratar om träning och kost och mental styrka och så här, liksom att våga och kunna och pusha sig själv och komma ut och så här, men någonstans så, för mig handlar det mycket om att komma ut i naturen, du vet. Att komma ut i naturen, upptäcka naturen, och kanske inte bara den här liksom nära närmsta skogsdungen, det är också bra kanske, men gärna komma långt bort, komma upp i bergen, köra långa pass någonstans, liksom, där du inte bor, upptäcka naturen helt enkelt då. Just för att jag tänker mig, om du är i naturen och ser de här fantastiska sakerna, de här bergen, stora skogarna, då kommer du rimligen bli mer hänsynsfull och ta hand om naturen, tänker jag mig. Sen när du kommer tillbaka så kommer du vara mer försiktig och inte skräpa ner och stöka till och tänka mer på, ja, men vad kan jag göra för att faktiskt bevara det? Och VS då kanske att, ja, men jag inte gör de här grejerna, men jag inte ut och springer och tränar i skogen eller åker skidor och sådär, då tänker jag att då riskerar man ju få någon slags betongmentalitet här, va? Man får den här, man har ingen kontakt med naturen, det blir något annat, det blir något slags subjekt, det blir en distans, och jag slutar kanske tänka på det och bry mig inte riktigt, utan jag kör på som vanligt så här, ja, det är jobbet och det är allt annat som händer, och jag tappar det helt. Så jag tänker att, och det låter ju verkligen som att det är det du jobbar med och har jobbat med länge, och och har nått mycket resultat i. Att komma att bygga den här bryggan mellan återuppbygga bryggan, kanske man ska säga, mellan människan och naturen igen.
Ja, och den har ju blivit, det har ju hela tiden blivit sämre och sämre. Och om man då ska knyta ihop säcken så har ju att göra med det att vi människor har tappat kontakten. Vi har tappat kontakten både till naturen och vår egen kropp. Och när jag föreläser om just om plogga då, så pratar jag om plogga mind och plogga high five. Och jag börjar alltid inleda med att folk, jag ber att de ställer sig på ett ben, tar av sig skorna och strumporna och förklarar hur viktig foten är i vårt... Foten är en av våra viktigaste verktyg och vi tränar aldrig fötterna. Och det finns 30% av våra muskler finns i foten. Det finns uppemot 110 olika ledband och ligament. Fast vi tränar aldrig fötterna.
Mm.
Och vad gör vi? Och vi stoppar in dem i en sko som inte formar, som inte ser ut som våra fötter. Stoppar in dem där i 12 timmar per dag. Och om du tittar på dina händer och så rör du på händerna så känner du starkare om jag sitter ner på dina fötter. Och fötterna skäms man till och med för i många fall. Och sen så tänker du, men om du gjorde likadant i dina händer som du gjorde vid dina fötter, att du stoppade dina händer, om du hade ett tejpisoleringsband och tejpade dina händer och så i 12 timmar per dag, såklart de skulle fina sönder och du skulle inte kunna använda dem som du gör nu. Och det är det vi gör med våra fötter och det här femte sinnet, vårt känselsinne. Och känselsinnet använder vi knappt, för vi går omkring i skor, mjuka skor som inte känner underlaget. Vi går omkring på hårda underlag, vi går omkring på cement och asfalt större delen av tiden. Så allting hänger ihop, och om man inte har kontakt med naturen, då har man inte kontakt med, och i det här fallet inte ens med sin egen kropp. Och sen är man inte närvarande, nu blir vi ännu mindre närvarande för att vi går omkring konstant med poddar och grejer i våra öron och vi vet knappt var vi befinner oss. Känner du till att en 14-åring i dagsläget tillbringar 6 timmar per dag framför en skärm?
6 timmar?
6 timmar per dag. Såklart att man inte är närvarande då. Man befinner sig nog helt annanstans. Så därför också en och annan. Jag är superorolig för den här generationen, för vår generation. Det har gått så väldigt fort. Det har gått så otroligt fort hur vi har förändrat vårt beteende och vår norm. Om man lyssnar på Anders Hansen och hans han anser vad vi gjort med våra hjärnor. Det går så
läskigt.
Det är så fort. Så kom ut i naturen, lyssna på fågelkvitter, ta dig skorna, gå lite barfota, lite mindfulness, lukta på skogen, känn på vattnet. Använder man femkinnorna, men framförallt gå med barfota. Ställ dig på ett ben, blunda, för då tar du bort ett sinne, stoppa fingrarna i öronen, då tar du bort nästa sinne. Jag lovar, du lyckas inte göra det i 30 sekunder. Gör det här 2 gånger per dag. Under mina föreläsningar brukar jag alltid tjata om det här.
Får ni göra det nu? Lyssnarna, får ni göra det? Gör de här grejerna. Gör som Erik Ahlström säger här nu. Jag tror det är skitbra. Och du vet, det jag tänker också på, en annan grej jag tänkt på som hänger upp med det här, för jag håller ju med så. Jag kör ju mycket löpning året runt, och då brukar jag ju springa shorts bara, du vet. Så jag brukar ju inte ha någon t-shirt, någonting. Så jag upptäckte att så här, när det är -10 så börjar det bita, liksom. Då kanske jag tar på mig en t-shirt eventuellt, liksom. Där någonstans går gränsen. Och så springer jag så här, och så är det folk som tittar på mig, tror jag är helt dubbelt eller galen, eller du vet, de skrattar och ofta säger de roliga grejer och så här. Men jag tänker att det här är ju befriande, det här är ju frihet. Jag känner ju liksom vinden, du vet, längs med huden. Om det regnar så känner jag regnet, om det snöar så känner jag snön. Är det sol så känner jag solen över hela hudytan så här, va? Det är ju en fantastisk känsla jämfört då med att många löpare, så även om det är varmt väder ute, så springer de ju med vindjacka och t-shirt och allt möjligt. Och de kanske till och med har vantar och någon mössa, du vet. De är ju helt indränkta där. Eller som jag kan vara ute och springa med shorts, bara överkropp. Och så ser jag folk som promenerar med sina hundar och sådär. De kan ju ha tjocka vinterjackor när det är på vintern och sådär. Det är ju i princip som att du är inomhus och det är 20 grader varmt. Och du är utomhus och det är fortfarande 20 grader varmt. Du är liksom helt isolerad från naturen i det lilla.
Mm. Jag bor i lite sommarstuga nu och då går jag alltid och badar. Och för mig att gå de här morgondoppen är väldigt liksom härlig start på morgonen, jag får jättemycket energi. Men för mig att ha på mig på badbrallor när jag gör de här doppen, det känns som igår till exempel, då kom det ner en kvinna och skulle bada. Och jag, då väntade jag liksom tills hon var klar och sen så hoppade jag i naken. Och i vissa fall så har jag tagit, om det finns folk omkring, då liksom går jag ner med badbyxorna i handen, håller och sen så tar jag av med badbyxorna precis när jag hoppar i så ingen ska behöva se någonting. Jag är en nudist och en naturalist. Det står jag till. Jag vill inte visa upp någonting. Jag vill bara bada naken. För om jag simmar omkring, jag tar med klocka alltid bara för att få den här känslan, närvaron av moder jord och mot vattnet, mot hela min kropp. Så att det känns väldigt, väldigt konstigt att ha badbrallor på sig när jag badar. Liksom. Och jag vet inte, det här kanske förändras nu när man blir lite äldre, att man på något sätt kommer närmare döden, att man blir mer närvarande, att något kommer, någon slår en hårt i huvudet. Men den här
närvaron... att man vill vara mer naken, eller man vill vara mer nära naturen, menar du?
Ja, precis. Man vet att det är där man kommer. Det enda vi har gemensamt.
Men det låter ju befriande. Ja.
Så att det rekommenderar jag. Och är ju väldigt oroad över vad som sker. Att vi tillbringar för lite tid. Inte kanske att vi bara är för lite nakna. Men att vi tillbringar fel tid i naturen. Och hur gör vi då? Jag tycker ju också inte ska vara så viktigt med resultat. Jag har aldrig varit. Jag älskar att tävla. Men om jag brukar säga, jag tävlar med två personer. Jag tävlar med den framför, för den vill jag gärna springa om. Och så vill jag inte gå sprungen den bakom. För hela den här känslan att ställa upp i en tävling är väldigt speciell. För att man är verkligen i nuet. Man håller på att dividera om jag ska korta eller långa strumpor. Ska man ha två eller tre hjälp? Man är just här och då nu. Det gör man inte så ofta att det är så väldigt, väldigt viktigt och man ger ju allt också, men samtidigt så är det inte så otroligt viktigt, utan man tävlar emot sig själv. Så att när man får på sig den här nummerlappen, jag tycker även folk, jag gör ingen tävlan, men skitsamma, sätt på en nummerlapp och bara prova. Du tävlar med två personer, den framför och bakom, du behöver inte prestera någonting, och så, då vet du att du kommer göra ditt bästa och gör mitt leende. Så att,
det är ju rätt roligt faktiskt. När jag är ute och tävlar, eller deltar i lopp kanske jag ska säga, så jag tänker lite likadant där. Ofta när jag kommer i mål i första frågan, eller vad satte du för tid och sådär. Så ibland, då får jag kolla klockan och sådär då, men oftast har jag ingen aning. För jag brukar ju mer, men det handlar inte om det för mig. Men jag kanske kan förstå att... Det är lätt att relatera till tiden, för då får folk en bild av hur det har varit och hur snabb man är och så här. Men för mig handlar det mycket om bara att vara ute och röra på mig. Och, så här. Och sen håller du med, det är ju så här, du vet, sätter på sig nummerlappen, då försvinner ju i princip resten av världen. Det blir väldigt så här minimalistiskt. Det är ju bara där och då, va?
Jag var ju med och startade konceptet trail running i Sverige då, när jag fick en förfrågan från Salomon att internationellt sett att de skulle dra igång trail running i hela världen, och vi blev kanske 10 personer som blev kontaktade globalt sett som hade nätverk. Och när vi körde då Salomon Trail Tour för det var 12 år sedan vi började, så skulle vi, då fanns ju bara terränglöpning. Och då var det sånt jävla tjat om att varför heter det trail running, varför ska det inte heta terränglöpning? Då sa vi
lite, Erik, om plogga, för jag vet att det är ditt stora projekt nu.
Ja, precis. Jag pratade om löptävlingen tidigare, och det plötsligt har som jag ser det, löpningen och även tävlingar generellt bör ju faktiskt ta sig fram på. Och då är det run with a purpose, it's not your tribe, it's our planet. Och nedskräpning ökar hela tiden, vi blir mer och mer fysiskt inaktiva. Nu har vi, så jag skapat den här ploggarörelsen för ungefär 5 år sedan. Och anledningen till det, står för plocka skräp och jogga, fast i grund och botten är det bara ändra normer och attityder. Ser du skräp, upp det för fan. Ser du skräp där du står vid vid busshållplatsen. Det bara plocka upp det. För att om du börjar göra det som en privatperson, då kommer personen bakom dig göra det. Och då ändrar vi en norm och en attityd att det är lite sådär färdig varning att plocka upp andra skräp. Och vi löpare, en anledning till att det blev stort, det var jag började springa omkring med breda leenden och skratta och gjorde aktiviteten. Namnet är knasigt och företaget är knasigt. Så nu har det ju på de här åren videos blivit en gigantisk global rörelse. Om du googlar på bloggen, om du googlar på bloggen posters, så kommer du ta aldrig slut när du scrollar ner. Så nu finns det plogginggrupper i alla världens länder och i de flesta större städer. Och vi har ju till och med dragit igång VM i plogging nere i Italien. Så att man springer inte bara längre, utan man ploggar helt enkelt. Och vi går faktiskt att anmäla sig till det loppet. Vi kommer att ha 100 platser och har de flesta några skor. Men vi har nu några svenska deltagare som har anmält sig. Och jag hoppas att... halvåret i september här kommer faktiskt att ha en plogger. Så att jag hoppas att alla de här löpargrupperna som finns ute, som vi känner både från Run Academy och TNT Team Nordic Trail, de är ute och plogga lite mer. Man kan göra det som uppvärmning. Det är superenkel aktivitet. Det är bara att böja sig ner. Och det är ju så att plogging, you burn more calories plogging the normal running course, för att man bär ju på så mycket skräp, tyvärr. Det är skräp överallt. Jag brukar prata om varför nedskräpningen ökar, och det har att göra med mer och mer grejer, mer och mer plast, mer och mer förpackningar och en attityd av vad fan. Det är någon annan som plockar upp det. Tyvärr är det så.
Ja, det är ju rätt tragiskt. Alltså här utanför det jag bor bara, alltså jag kan ju erkänna att jag kan göra det också. Man går runt här och ser man något skräp på marken och och så går man vidare. Eller hur? Alltså det är ju så det ofta är. Men igår gjorde faktiskt inte det. En granne kom förbi och hade hittat någon chipspåse här som skulle slänga. Så men vad är soptunna? Den är där då. Och så såg jag en PET-flaska. Så men då tog jag den i samma veva då. Slängde då. Men det är ju som du säger, Erik. Det är en attitydgrej. Sådär, va? Det är ju att få in tanken bara. Att få in tanken på att nu kan jag faktiskt plocka upp där och slänga. Alltså det är ju inte svårt. Det är ju inte en teknisk svårighet. Det är ju ingen avancerad grej så här. Det är ju bara att plocka upp någonting. Men det är ju bara beteendet.
Det är bara att börja säga. Nej, men det är skräp för skräp. Och är det rent och snyggt, då kommer det inte skräpas ner heller. Vi har ju tyvärr problem med de här skräperna. Det slängs ju 3 miljoner fimpar per dag. Alltså 3 miljoner fimpar per dag. Och varenda jävla fimp, den spär 5 liter vatten och tar upp mot 5 år innan det försvinner. Och de här rökarna, de tror ju att om man slänger ner en fimp i avloppet, då tror man att det försvinner. Men det gör det ju inte. De här systemen, de fungerar inte. Så det kloggas igen eller kommer rakt ut i Östersjön eller på ditt fall ute i Bottenhavet. Och eftersom Östersjön är en av världens skitigaste hav, såklart, all nedskräpning är ju del av det. Så att, och vi kan säga, men vadå, som är här i länder som Sydostasien? Ja, visst är det så. Men vi måste gräva där vi bor, va? Där vi lever, och vi kan vara ett föredöme. Och min vision med plogga, och det är att det ska vara obligatoriskt i skolan också, att vi ska... Nu i Göteborg kör vi sommarploggar istället för sommarjoggare, och jag vill ju att skoljoggen ska bli skolploggen, och att plogga blir som Greenpeace, att det blir Världsnaturfonden, att vi ska bli global rörelse, men där, vi har inte kommit dit. Vi ska bli en insamlingsorganisation. Så jag kan väl framföra en önskan att ni som lyssnar på det här blir gärna med i vår lilla ideella ploggförening, och de som vill engagera sig, vi behöver hjälp med folk som kan sociala medier och kan hemsidor. Ja, någon som vill hjälpa till, och även bara plogga rent. Vi tar upp event i hela världen och i Sverige, för att det är förbannat kul aktivitet. Man springer in och skrattar, och aldrig varit så enkelt att få hjälp från, och brukar säga det när vi tog igång. Så att det bara går till den lokala ICA-handlaren, så ställer man upp med hamburgare för oss ploggare. Så det, men det är ingen som tycker att det är en dålig grej, det lovar.
Nej. Men om man vill veta mer då, vad gör man då? Om man just plogga?
Ja, det finns ju på våra sociala medier. Och jag måste säga, ibland tycker jag att det är svårt. Jag är ingen riktig social media, men igår lade jag ut en grej på vårt Instagram-blogga om en på en i en liten restaurang, och då hade de sagt: we don't sell bottle, vi säljer alltså inte vatten på fel längre, utan ta med vanliga skåpsvillkåren i vattenfontänen. Och det var rekordmånga likes på den. Och det är väl ett typiskt tecken på att varför finns det petflaskor med vatten? Vi har ju världens bästa vatten i Sverige. Ah. Och varför ska vattnet ha producerats, transporterat? Där pratar man om det här otroligt onödig produkt. Att köpa vatten i flaska. Och sen så i Sverige har vi ett bra system med pantsystem. Men ändå så kommer inte allting tillbaka för att den är för låg. Ja. Och i Europa så finns det inte, du har ju själv varit med i Spanien, hur det ser ut på vägrenarna.
Där jag vet.
Det är bedrövligt. Så, och varför kan inte EU samlas om att alla PET-flaskor och aluminiumpant på benen och få länderna som har det. Men nedskräpningen ökar i Sverige ändå. Och sen den fysiska aktiviteten sjunker ju också. Vet att en 14-åring, de rör sig ju bara 9% är tillräckligt. Alltså, gör en vardagsmotionen. Skit i den där jävla elskoten. Eller gå i trappan. När man kommer till centralen, då tar 90% av rulltrappan upp för brevet och vanlig trappa. Vad är det problemet med? Är vardagsmotion svårt? Men det är väl i grund och botten är vi lata. Det är därför vi inte böjer oss ner och plockar upp det.
Ja, precis. Det är galet. Det är helt galet. Jag tänker två avslutande frågor. En fråga, men du är inne på den nu då i och för sig, men är det något särskilt, du får gärna repetera då kanske, men är det något särskilt budskap du vill nu till lyssnarna? Erik, är det plogga eller är det något annat du vill få ut tillsammans med det? Vad vill du, är det någonting du vill säga?
Ja, alltså plogga är ju, jag brinner ju för det. Jag tänker på det 27 eftersom jag brukar känna mig själv som en här häst liksom, som galopperar snabbt framåt. Och mina skygglappar nu, eftersom jag föreläser hela världen. Och nu sist var jag på det här We Don't Have Time föreläste. Och det är så mycket snack, hela tiden. Hur ska vi rädda världen? Vad händer med sjätte massutrotning, biologiska mångfalden och uppvärmning? Jag känner att plogga, det räcker för mig. Att om alla skulle börja plogga, skulle det här skräpet som vi ser, det kommer bli en resurs i slutändan. Och helt plötsligt så där vi på varann och blir stolta att vi kan kramas. När jag fick låna så kunde vi inte göra det. Så plogga, jag ska bara dra de fem grejerna varför det är så viktigt. Det första som var det är att vi rör på oss för lite. Nummer två, det kan finnas mer plast i haven 2050 än fisk. Ja. Och den här plasten som finns, det blir mikroplast. Du får i dig 3 gram i veckan av mikroplast. Så vi måste, innan den här plasten hamnar i havet så måste vi ta upp det. Det är nummer två. Nummer tre, vi dödar djurlivet redan nu. Så kan alla våga plast i sig. Och vi har redan tagit död på 60% av ryggrödsröta djur. Och så nummer fyra, kostar så förbannat mycket pengar att någon måste vara anställd för att plocka skräp. När vi kan använda våra skattepengar till något helt annat. Och sen den sista, den här plogga high five, big five, det är the broken windows. Och det går ut på att det var så dålig stämning i New York, det var så mycket kriminalitet och våldtäkter och sånt där, så började borgmästaren ta bort alla graffiti och tog bort alla krossade rutor. Och helt plötsligt ändrades attityderna. Och jag i Sverige som det är nu, jag är helt... Alltså om vi, i de här utsatta områdena, om vi gick in där och plågade, om vi fick ge oss lokalt i de här områdena och sprang omkring och plågade. Det är vissa av de här som är de coola killarna och coola tjejerna, om vi skulle få dem. Då skulle vi förändra så mycket av vårt förhållningssätt och även den här integrationen som vi lider av. Kanske alla de här skjutningarna, får de grupperna ut och plåga. Det är en lång väg. Men om alla skulle börja, om det är rent och snyggt i de här områdena, då litar man på varandra och känner man en stolthet. Man känner en stolthet för där man bor och där man jobbar. Så allting hänger ihop.
Allting hänger ihop.
Så det har inte att plocka skräp. Det är bara, man kan göra det med
Så är det.
Med skateboard eller med snowboard eller med paddling. Så att en ren och snygg, men vi kan jämföra en skitig toalett. Du vill inte gå in på en skitig toalett. Men en ren toalett kan gå ganska länge.
Ja, så är det absolut. Så är det absolut. Nej, men vad bra. Och du vet, bara att kunna göra de här aktiviteterna och tänka det gemenskapen och lära känna varandra. Och sen, okej, okay, då tar vi bra där. Och gå in nu på, för lyssnarna här, liksom, ta till er, ta till dig budskapet här. För det är ju fantastiskt viktigt. Vi har ju bara en planet givetvis. Va? Så gå in och kolla på plogga och sök på plogga. Kolla på, jag har på Instagram det inlägget du nämnde där. Så jag tog fram det på Instagram. We no longer sell bottles of water. Så gå in och följ plogga där då. Och sen sista frågan, och det är ju frågan vi alltid ställer till alla våra gäster, Erik. Det är ju, för podden heter ju Lev ditt drömliv. Så frågan är ju så här: lever du ditt drömliv, Erik Ahlström?
Jag lever ju bara ett liv. Jag hade ju, som vi inledde med det här med flaggårs. Det gäller att ta vara på sitt liv. Och om jag hade levt det i USA så hade det sett ut på ett visst sätt. Nu ser det ut på ett sätt. Och nu försöker jag downsize. Jag försöker inte ha så mycket prylar. Jag bor i en liten sommarstuga utan rinnande vatten. Och jag bor i min husbil på vintern och åker runt och träffar olika ploggambassadörer runt om i Europa. Och föreläser i skolor och försöker plogga på tävlingar och visa upp att man behöver inte bara springa och tävla. Man kan plogga samtidigt. Så att Jag är nöjd, men jag önskar ju bland annat tiden skulle hinna mer.
Mm.
Det är förbannat bra, och vi pratar ju om att vi blir mer och mer närvarande med ploggingen. Förbannat bra sätt att vara närvarande. Så att, men det sen så gäller det att vara utomhus, använda sina fem sinnen. Och nu hade jag ju tänkt cykla in till stan, men nu blir det faktiskt att jag åker buss.
Kollektivt.
I vissa fall så, ja, då träffar man ju folk. men det är också där, det, man tror sig knappt om folk, för då skulle man se dem som konstig.
Ja, nej. Man har pratat så mycket med varandra på svenska bussar.
Så att byta breven om, det är nästan kriminellt.
Ja, det är nästan kriminellt. Men kul Erik. Och världsklass, tack för att du ville vara med i podden. Så jag tänker vi avrundar där. Så jag kommer också länka till plogga Instagram-kontot, eller vi kommer göra det när vi släpper avsnittet. Så gå in och lyssna på Lev ditt drömliv-podden, så kommer det här avsnittet komma ut inom snar framtid, här under sommaren. Så vi tackar för oss. Ha en fantastisk dag. Kämpa på, kriga på, mata på. Kör järnet. Ha det grymt. Hej!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.